Podplay.
Yes, då har man begett sig ner till Småland och Oskarshamn som för dagen är så här vårvackert och soldrängt också, passande nog. Och jag är här för att träffa Martin Filander, Oskarshamns tränare. Men jag måste börja med det, Martin. Det var inte det mest smärtfria att ta sig hit med kollektivtrafiken direkt.
Nej, det är kanske därför det är svårt att hitta till Oskarshamn generellt. För att det går varken tåg eller någonting, och sen är det bussar och sen är det... Ja, det är lite stökigt om man inte har bil när man ska hit och härifrån.
Exakt. Det är tur att vi inte ska prata om det, utan att vi ska fokusera på ishockeyn. Och om jag säger succétränare i SHL, vad säger du då?
Ja, det finns flera stycken.
Snyggt. Nej, jag tänkte
men,
ju på dig. Så
ja, nej, men det vet jag inte. Men jag tycker vi har gjort det bra och att det har varit väldigt roligt att få bevisa att man klarar av att bidra på den här nivån, så ska jag säga. Men och framförallt att vi har varit ett grymt tränarteam som får alldeles för lite cred runt mig. Det är viktigt för mig att trycka ut så fort som möjligt. På något sätt blir mycket fokus på mig som huvudtränare, och det ligger såklart under mitt ansvar. Men vi har valt bra killar som är jäkligt duktiga, som hjälper laget att bli bättre hela tiden.
Men om man tittar på expertisen, tyckarna, så men kanske även allmänna hockeyföljare där ute i somras och innan säsongen. Det var inte någon som hade Oskarshamn utanför negativt kval. Kanske var Marcus Leifby på Sportbladet som hade det.
Ja, han vill mest sticka ut på bondklubbarna. Tack Leifby, det var fint. Men, nej, men så är det ju. Så vi har gjort något väldigt bra, och det vet vi ju om på något sätt som grupp också, att en riktig liksom, vi har skakat om det lite grann när man tvingar de här stora klubbarna att vara där nere där man inte vill vara, så att säga. Och i vårt fall så har vi faktiskt tre såna stora klubbar som har varit med ett bra tag och har bra förutsättningar att liksom få kriga under oss, så att säga. Så att jag är otroligt stolt över gruppen och spelarna, att de liksom har trott på det här hela vägen och lagt ner allt det här hårda jobbet. Så.
Men vad är den främsta anledningen då? Om du ska peka på någon särskild.
Ja, jag tror den absolut största grejen är att det har varit väldigt mycket tillsammans. Liksom, vi har hållit ihop både som klubb. Vi har haft lite upp- och nedgångar under säsongen, och klubben har varit väldigt lugn och stabil och liksom hållit armen runt varandra på något sätt. Och framförallt laget ihop med tränarstaben. Alltså, vi har hållit tillsammans. Vi har trott på det vi gjort och hela tiden jobba framåt i tidsperspektivet, vad vi kan påverka framöver, och inte så mycket vad som inte funkar och vad som inte är bra, utan hela tiden se möjligheter på nästa dag. Det tror jag är jätteviktigt, för det är lätt att börja peka på varandra och börja splittras lite lätt, och snabbt förlorar man den här lagstyrkan och blir bättre tillsammans. Så vi har lyckats hålla ihop det på ett bra sätt.
Och du inleder ju här med att hylla dina tränarkollegor. Mm. Mattias Tjernqvist, Jeff Jakobs och Robin Blidstrand. Nu är det Micke Sandberg som kommer in till nästa säsong. Men om vi pratar om det som har varit här och den ledarskap som du har verkat i. Vad är det, tycker du, som har funkat i dynamiken och arbetsrollerna som har gjort er framgångsrika?
Först och främst vill jag lägga till, vi har Janne Hammar och på fysen och ansvarig för det ihop med Filip Värmegård som har gjort ett jättejobb, tycker jag, och även materialerna. Men det är att alla har fullt ansvar för sina grejer. Liksom. Vi har väldigt mycket inflytande allihopa. Jag tycker att det är viktigt och att man som assisterande tränare har ett ansvarsområde som man driver och som man på något sätt verkligen får ta hand om och äga. Och sen är vi alla med och diskuterar och försöker ventilera för att ta så bra beslut som möjligt. Men jag tror att ha den ägande känslan, det är samma som spelare, att man får med och äga spelet och sin utveckling, tror jag är otroligt viktigt för att man ska brinna för ordentligt. Och jag tror att det är det som vi har fått till i våran gruppledare, att sunt, men alla är med och äger frågan och vet vad uppgiften är, så att säga.
Kan du berätta om den fördelningen då mellan er lite mer detaljerat?
Mm. Ja, Blidstrand var ju målstränare och han har ju dessutom det här mjuk- och hårdvarugrejerna som vi har. Vi har paddor i båset, vi har massa teknik och scoutingprogram och sånt som han ser till att det funkar och up and running på något sätt. Och sköter då målvaktsspelet och scoutingen kring det. Lite målskytte och sånt också. Vad gäller Jeff så är det defensiva strukturen kan man säga hela vägen. Allt spel utan puck och framförallt backarna och boxplay är hans. Medan Kärna har forwards, coaching av dem och powerplay. Lite mer offensiva grejerna också. Jag blir ju ansvarig för ingenting då.
Exakt. Vad lämnas ut till dig efter det?
Nej, men jag försöker ju vara bollplank till allihopa, men framförallt försöker jag ha koll på vad ska man säga, gruppens status, hur vi mår som grupp, övergripande bilden av vårt spel och liksom bolla med mina kollegor, försöka sätta också tonen på ledarskapet, för jag tror att det är otroligt viktigt att vi liksom håller ihop de bitarna. På något sätt så är det ändå bara bra hockeyspelare i SHL skulle jag säga, så resten är ju på något sätt inbyggt i skallen, hur man mår och hur man kan prestera utifrån det. Så där försöker jag ta mycket ansvar på den biten.
Men på vilket sätt har du tentaklerna ute i alla de här delarna då?
Ja, vad gäller special teams och sånt så går vi ofta igenom scouting, vad vi är, hur förra matchen var, vilka nycklar vi har för att bli lite bättre, vilka spelare vi ska ha inne, och där är dialogen öppen och vi tittar ju gärna sakerna ihop allihopa och diskuterar öppet. Samma med spelet som helhet. Ofta kommer vi med varsin analys på olika delarna och sen så har vi dialogen öppen kring det där. Och jag kommer med min såklart och sen försöker vi liksom ta reda på vad som är fakta och vad som är känsla.
Hur gör man det då?
Ja, då får man hitta bevis. Det är bevisbörda och självklart kommunikation och även involvera spelarna i det. Kolla hur de känner, för vi är ju inte där ute längre. Och jag vet hur det är som spelare. Vissa saker är svårt att sätta liksom videon på, men de kan känna av det. Så att vi försöker involvera dem bra också. Vad gäller det mentala så är det ju mycket liksom stoppa fingret i gruppen och vara mycket ute hos spelarna. Ha bra dialog generellt och korta enkla samtal ofta. Det är liksom våran modell, inte långa utvecklingssamtal 3 gånger om året. Det är inte det som är prioriterat, utan att ständigt vara med i gruppen och ha ett samtal och en dialog om spelarnas individuella utveckling, om hur laget och spelet funkar och kravbild etc.
Det låter som ett mycket demokratiskt ledarskap. Jag upplever det inte som en auktoritär typ direkt.
Nej, men det finns nog, det växlar nog lite beroende hur det är, men vi vill ha liksom en känsla av.
Men så du kan gå ner och sätta in foten om det, ja, så här blir det nu.
Ja, så är det. Så är det absolut. Så sällan som möjligt. Men det är viktigt för en ledare också ibland peka ut vägen så att de hakar på, eller att vi alla går åt samma håll. För det är rätt att det börjar spreta. Om det bara är demokrati så finns det viss risk att det är otydligt vart vi är på väg. Så det är ju vårt jobb som tränare och mitt huvudansvar att se till att nej, men nu ska vi hitåt, så ni kommer ihåg att det är den här riktningen vi pekar åt. Så det får jag göra emellanåt och försöka tajma in det bra.
Att Micke Sandberg kommer in, som har varit Tingsryd målstränare. Vad känner du för det och vad kan han bidra med som kanske inte Blidstrand hade i sin repertoar?
Ja, jag är svårt att jämföra, men det man får är ju lite mer erfarenhet självklart. Och en kille som dessutom har jobbat som assisterande sportchef i Tingsryd och har flera uppdrag, så han har kanske mer övergripande bild på det sättet rent erfarenhetsmässigt också. Var det mer själv och spela upp lag i SHL eller elitserien som det hette, och jag vet inte om han till och med vunnit SM-guld också, men
han har väl det med Frölunda?
Ja, jag tror så. Jag tror han till och med han var tunga på vågen där. Och ruggig erfarenhet kring karaktärer och spel och sådär och viktiga lägen, så att man får ju lite mer av det såklart. Förlorar andra saker som Robin har varit bra på, men det får vi försöka kompensera ihop liksom, och ta lärdom och ta med oss lite det som han kan lära oss Robin när han lämnar. Så att jag tror att det är en bra addering till våran tränarstab, som dessutom är ganska ung i grunden också, så att han kommer med lite mer erfarenhet av elithockey kan man säga.
Jag tror inte särskilt många i podden hängde med i svängarna när du sa paddan i båset.
Mm, ja.
Vad innebär det egentligen?
Nej, men vi har ju iPads i båset som är direkt länkade till våra taggsystem så vi kan se snabbt saker.
Och taggsystem?
Ja, det är när vi taggar situationer som händer, alltså markerar upp, kan man säga, korta videosekvenser som på det vi är intresserade av att ha insparat direkt, om man säger. Och då kan vi se situationerna i båset i paddan live, i fördröjning på 2 sekunder kanske. Så vi kan se och justera saker i spelet och hjälpa spelarna lite bättre. Till exempel, många gånger kanske special teams, man ser att deras powerplay är kanske en variant de är ute efter det för att såra vårt boxspel. Då kan vi se det snabbt och ge feedbacken till spelarna och försöka täppa igen det till exempel, eller vad det nu kan vara för någonting.
Men om den här feedbacken sker kontinuerligt under match?
Ja, det är en rullande video i våran som vi, taggarna hamnar direkt.
Så ni kan prata med spelarna i båset och absolut, även i omklädningsrummet, så tar ni det här med dem också?
Yes. Så det ger oss lite fördel. Så man ser ju, i NHL har de ju skärmar i golvet. De står och tittar rätt ner i backen. Så här, men vi har den i paddan. Så vi får inte visa domaren eller använda det som mot liksom, de som styr matchutgången. Men vi får använda det med våra spelare och hjälpa dem och hjälpa varandra. Liksom. Och jag som inte coachar in spelare, jag har ju tid att titta på den där. Och titta på utvisningar och situationer som vi diskuterar och så.
Det är väldigt spännande. Det här är kanske en bit som krävs för att Oskarshamn ska kunna överleva på SHL-nivå. Jag tänker att man måste maximera alla delar när man är en liten klubb. Att man kanske måste, som du säger nu, vara före i det tekniska. Man kanske måste fynda på ett annat sätt till spelartruppen. Man kanske måste ligga längre fram fysmässigt också. Att ni hela tiden tittar på de här delarna och känner att men just det här kan vi höja oss lite utöver vad kanske andra SHL-klubbar kanske inte lägger fokus på.
Ja, vi inser ju att våran verksamhet måste vara våran spets som det är just nu, tills vi liksom har vuxit kapp de större klubbarna. Och vi har ju ofta möjlighet när vi tar in spelare också, dels att kunna erbjuda större roller, att de kan ta nästa kliv hos oss och att göra ett bra jobb där, som du säger, när vi scoutar in spelare. Men också såna här saker, noggrannheten kring detaljer, hur vi förbereder oss, hur vi tränar, hur vi skapar lagsammanhållning etc. Det kommer vara viktiga ingredienser för att vi ska lyckas över tid.
Hur skapar man den lagsammanhållningen? Och hitta de där karaktärerna som krävs kanske för att man ska överbevisa, motbevisa alla där ute i Hockeysverige?
Ja, men man får försöka skaffa så mycket bakgrundsinformation som möjligt. Veta liksom att de spelarna vi tar in, det är spelare som bryr sig väldigt mycket om laget och lagets prestation. Och förstår också att sin egen prestation kommer påverka laget. Det betyder att det blir ännu viktigare att jag presterar som individ för att laget ska gå bra. Så det fokuset har vi mycket. Plus att man är en schysst människa. Annars så känner vi att det drar energi från gruppen och sådär. Så och det är alltid en balansgång. Och det är alltid svårt, typ som när vi har värvat sent i säsongen, och göra helt rätt på alla de platserna. Men vi försöker vara jättenoga, skaffa så mycket bakgrundsinformation om spelarna som möjligt, som även inte har med hockeyn att göra.
Och där vilar ett enormt stort ansvar på sportchefen Thomas Fröberg. Sen förstår jag väl att ni också är med i rekryteringen av spelare, men det är väl han som har ändå det huvudansvaret?
Ja, han är huvudansvarig där, absolut. Och det där är också teamwork. Och det inser vi också, att ska vi göra det bättre så kanske vi tränare måste också lägga mer energi på rekryteringarna. Att när vi ser att hockeymässigt det här är en kille som vi är intresserade av, Fröberg har tagit fram ett namn som vi tycker passar in, då hjälps vi åt allihop att skaffa så mycket information vi kan kring den här spelaren, både som hockeyspelare men framförallt kanske som människa och lagkamrat.
Men det krävs ju att det inte är något ruttet äpple i den där korgen när man förlitar sig på så få personer. Mm. För risken är väl att det fallerar annars om man inte hittar rätt typer till ledarstab, spelartrupp.
Ja, men så är det. Men samtidigt så får man ju också se till att göra liksom överenskommelser med människor. Det är mycket svårare att falla ur ramen när man har skakat hand och sett varandra i ögonen och sagt att nu är vi överens om det här. Så att det är en viktig del också, att man innan man kritar sitt namn på pappret så är man överens om vad som förväntas och vilken attityd man kommer in till Oskarshamn med och vill bidra med.
Du nämnde där att innan ni har ätit i kapp avståndet till övriga SHL-klubbar, kan Oskarshamn göra det, upplever du? Eller är Oskarshamn SHLs humla, om du förstår vad jag menar. Jaha. Att man inte ska kunna flyga på den här nivån. Jag tänker, omsättningen ligger på 65 miljoner kronor ungefär. Spelarbudgeten här såg en 35-36 miljoner, vad jag hörde. Det är ju inte i paritet med någon annan SHL-klubb egentligen.
Nej, men så är det ju. Och, det, och vi kanske kanske får se det på lång sikt. Jag är inte säker på att vi kan bli någon av toppklubbarna på, när man pratar liksom ekonomiska muskler och de förutsättningarna. Men det är klart, för oss är en otroligt viktig grej att skapa förutsättningar kring faciliteter och sådana saker. Vi behöver en ny arena, vi behöver bättre förutsättningar för ungdomsverksamhet och så vidare för att vi ska kunna äta oss närmare och närmare och vara tillräckligt bra och stabila liksom på det ekonomiska planet och utvecklingsplanet för att göra det. Vi kommer kanske alltid behöva göra det lite, lite bättre, men vi ska fortfarande kunna etablera oss på ett bättre sätt.
För det, allt det här skapar ju förutsättningar för att kunna vara ett starkt SHL-lag över tid.
Ja, men det tror jag. Eller jag vet att det är så. Problemet just nu är ju att vi behöver mycket starkare liksom politiskt stöd och att det finns en plan för regionen att faktiskt stå upp för IK Oskarshamn även och skapa förutsättningar så att supportrar som har varit med och stöttat laget ända hit upp och alla sponsorer som är med och chippar in, att de också får en utveckling liksom för klubben som man behöver på det politiska planet, och där ligger vi ganska långt efter. Så där, det tycker jag är en stor nyckel för att vi ska kunna liksom höja omsättning, skapa bättre förutsättningar för spelarna runt omkring och såklart budget och kunna tävla om spelare. Sen om vi kommer ligga lite lägre än de flesta andra lagen, det är helt okej, tror jag, för jag tror verksamheten är en större nyckel än ekonomin när man börjar närma sig varandra.
Du säger vi, och det är såklart att du ska göra när du är huvudtränare för IK Oskarshamn, men jag tycker att du har en sån varm ton när du säger vi. Du känner att det här är ett långsiktigt projekt, och du nämnde det till mig tidigare innan inspelat. Ni har ju köpt hus och verkligen rotat er i Oskarshamn också.
Ja, men jag tycker det. Dels så skickar det en signal, dels så känner, vill jag och min familj känna att nej, men nu är det här projektet vi är inne i och ska försöka göra någonting väldigt bra av det som vi har kommit hit för att göra, så att det finns lite dubbla känslor kring det, och att vi känner själva som familj också att det här är på riktigt, och det gör ju också att trovärdigheten och min känsla för det här blir också mycket mer vi-känsla jämt emot klubben och gruppen som vi jobbar med. Och vi har ju tillsammans är ju på något sätt ett begrepp som vi jobbar med hela tiden, att vi gör det här tillsammans. Det betyder inte att det tar något individuellt ansvar från någon, men tänker vi hela tiden att man inte är ensam i det här, utan vi drar det tillsammans, då kommer vi också växa. Och det tycker jag man ser på vår klubb. Vi har otroligt många volontärer som jobbar helt ideellt. Vad sa vi? Vi räknar. Vi har 7 stycken som inte har sportlig anställning i klubben.
Och det är helt otroligt egentligen. När man tittar på andra så lag så kan det ju uppgå emot, ja, men vissa lag är upp där runt 100-strecket faktiskt, om man ser till hela organisationen. Så
att... Ja, och de får otroligt lite cred för det hårda jobbet de gör. De sitter på dubbla roller allihop, tänkte jag säga, och jobbar på och drar in stora summor sponsring, får det att funka här med restaurang och servering och vad det nu än är, även om det är ganska lågt nu när det är pandemitider, men det är fantastiskt att se att det finns klubbar där det fortfarande är kärnan liksom i verksamheten, och det gör ju att känslan blir mer vi och mer tillsammans och mer genuin på något sätt, lite mindre instrumentell och pengadriven.
När man tittar på ert lag, i alla fall när du och jag sitter och spelar in det här, så har ni 14 spelare kontrakterade över nästa säsong, och det är ju en trupp som är starkt präglad av allsvensk erfarenhet.
Ja.
Är det liksom den insikten ni har fått, att vi ligger här emellan Hockeyallsvenskan och SHL, att vi måste handla därifrån, just kanske på grund av ekonomiska skäl som vi var inne på, men även också för att kanske alla spelare inte vill komma till Oskarshamn?
Ja, men det är ju den verklighet vi lever i just nu, och vi behöver se utvecklingsmöjligheter. Det finns väldigt många bra spelare i Sverige och runt om i andra ligor, där lite udda ligor, om man kan säga det, för att ta till SHL. Men vi behöver ju liksom vara duktiga på att våga ta det klivet och ta spelare som ingen annan tänker på eller tar eller tror på kanske. Och sen krydda det såklart med lite spets och några som kan leda laget framåt. Så att jag tycker det är bra. Mycket allsvensk erfarenhet till exempel är ju också en elithockeyerfarenhet och det är en tuff liga liksom. Man kommer inte helt grön då. Det gör att det finns en viss kvalitet liksom. Har man kunnat leverera det där över tid så finns det en viss kvalitet som absolut ska vara överförbar på SHL.
Så det kommer vara receptet för Oskarshamn framöver också, att en stor bas i den här truppen kommer vara svenska spelare som kanske kommer från Hockeyallsvenskan och inte kanske gjort så många SHL-säsonger. Sen kommer det vara kanske någon nordamerikan, någon från övriga Europa som spetsar till det där.
Ja, men det tror jag. Drömmen är att vi ska ha råd att ha liksom spetsa med svenska spelare och sådär. Men jag tror att det
blir lite dyrare.
Ja, det blir både dyrare och vi måste ju liksom se till att vara attraktiva nog för att folk ska, för att spelare ska vilja komma. Kanske till en lite mindre peng för att de tycker att det är bra satsning, bra utveckling och utbildning och ett bra lag att komma till. Och vi har ju ändå haft bra svensk spets också. Nu har vi lite skadedrabbade på den fronten kanske, men i år, men fortfarande bra spelare och i Palmberg och Salle och Sund och några andra som vi tycker är spets och som hjälper oss att driva laget framåt. Plus att spelare som Olofsson till exempel tar kliv och gör det, den skillnaden som vi hoppades.
Jag måste fråga om Oskar Sund också. Hur mår han just nu?
Oskar Sund. Oj, aj, aj, aj. Den där tacklingen tog riktigt illa. Oj, och det blir riktigt irriterat. Usch, aj, aj, aj.
Ja, det är svårt för mig att svara på exakt. Men vad jag har uppfattat så går det väl lite framåt i alla fall. Men det har tagit väldigt lång tid och stått väldigt still långa stunder och haft det väldigt tufft. Men vi har fortfarande kontakt. Otroligt fin människa och som vi önskar bara ska få må bra, men han är inne på en lång resa tillbaka, ska jag tro.
Den där tacklingen som Emil Larsson delar ut, nu har det ju gått flera månader. Mm. Men vad känner du för den och efterspelet också? Jag vet att Johannes Salmonsson har ju pratat om att Larsson kanske inte riktigt har fått den kritik han egentligen förtjänar för det han gjorde. Vad känner du?
Nej, men jag sa då direkt, och det står jag för fortfarande, att liksom det var en helt onödig situation som är lätt att undvika, och framförallt så måste man ta ansvar för det som händer i efterspelet, och det jag har svårt att se att vi ska få bort mer hjärnskakningar om man fortfarande spelar på det sättet och tar de besluten. Sen vet jag att det händer ibland i stridens hetta, men då får man också stå för sina misstag och kanske stå upp för det och säga så här: oj, sorry, det där blev fel liksom. Den respekten tycker jag spelarna ska ha mot varandra.
Men det är det du känner just där med efterspelet, att ursäkten kanske inte landade tillräckligt tidigt och tillräckligt högt.
Nej, eller överhuvudtaget.
Nej, han har inte bett om ursäkt, vad du har förstått.
Nej, det har han inte. Inte till Oskar i alla fall, vad jag vet.
Okay.
Men liksom, det är ju en respektgrej. Liksom. Det händer typ aldrig på träningen, sån här grej. För där känner man att det här kan bli problem liksom. Kanske man väljer att spela pucken eller att kroka i gubben lite snyggt istället för att bränna rätt över honom och sådär. Och jag menar, vi är inte perfekta heller. Vi hade också en huvudtackling i år som renderade avstängning, och då liksom det är viktigt att stå upp för att det är inte okej liksom, att man måste ta ansvar. Att i vårt fall så pratar vi med spelarna om att han har flera tacklingar som är höga och är i riskzoner, att han måste börja jobba liksom lite smartare in i de situationerna, framförallt när man kan spela pucken. Så att,
det handlar liksom om att ta ansvar för hockeyn i sin helhet, ja, och inte försvara sina egna färger.
Nej, egentligen. Men det tycker jag liksom, och det var, jag har tidigare också sagt att det är ett par tacklingar i andra klubbar jag varit i liksom, att de är inte okej, och det säger jag utåt också liksom. Man får ta ansvar för det och framförallt också kolla läget, hur gick det liksom. Det kan fortfarande bli fel. Det kommer finnas hjärnskakningar i hockeyn, punkt. För det är liksom, det är en sån sport. Det är samma som att det kan hända saker från lätt, för de smäller i 300 blås. Det kommer hända grejer.
Men man måste bära ansvaret, ja, när man har felat.
Och stå för det, och sen framförallt har man chans att undvika dem, så ska man ta chansen.
Ja, mycket fokus på Oskarshamn här inledningsvis, och vi kommer såklart prata mer framtid för IKO och Martin Filander, men det kanske blir lite mer tillbakablick nu under Maxpuls och ser det mera faktarutan. Men under Maxpuls för nytillkomna lyssnare har vi tre snabbfrågor, och sen har jag ett fördomspaket som jag kommer presentera för min gäst. Men som alltid inleder vi med snabbfrågor. Bästa tränaren i Hockeysverige?
Just nu Björn Hellqvist skulle jag säga.
En okänd talang?
Oj. Den var jäkligt svår. Jag är bra på något, tänkte jag säga, förutom det här.
Förutom hockey.
Jag har ett bra löpsteg faktiskt. Om det hjälper. Med dålig vad, men skit i det.
Okej, okay. Får ofta gubb vad, men ja, när du väl kan springa, ja, så har du ett bra löpsteg.
Ja, exakt.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Ja, bästa köp, det är väl förmodligen något hus jag har köpt som har blivit bra. Något av dem som jag har köpt. Sämsta köp, och det är många. Det finns många bilar att välja på där, kan jag säga. Okay. Men ja, det var väl min Alfa Romeo som rasade förmodligen. För att jag inte skötte om den själv för den delen. Det kanske inte köpets fel, men det blev dåligt.
Men du har ett litet bilintresse, eller?
Nej, inte direkt. Okay. Utan det var bara en bruksbil. Men ja, den rasade på Essingeleden, så det var fel ställe också.
Vad känner du för fördomarna här då? Det är ju både dig som tränare och människa är en spänd...
Ja, det ska bli kul. Det ska bli kul att höra vad folk tror om mig.
Exakt, eller vad jag i alla fall tror. Vilka magkänslespaningar jag sitter på. Du hyser en omåttligt stor fascination för amerikanska presidenter.
Ja, det är helt fel.
Är det helt fel?
Okay. Ja, det måste jag säga. Jaha. Jag är inte helt ointresserad, men absolut inte speciellt påläst heller.
Okej. Okay. Jag tänkte att du kunde rabbla liksom mandatperioder för varje president.
Nej.
Men ett historieintresse finns väl ändå där som jag har kunnat tillskansa mig?
Ja, det finns lite grann. Framförallt lite historiepoddar och sånt. Men även där, jag är medioker, men jag tycker att det är spännande att liksom följa.
Martin Åkerberg, Sveriges mest underskattade klubbchef. Och det säger du inte bara för att han är din chef.
Nej, det är sant. Tycker att han har tagit jättestora kliv förmodligen, för han är ung och jag har i och för sig gjort det ganska många år nu, men fötterna på jorden och sund och jobbar med verkligen.
Hur viktigt är det att ha den styrningen från toppen där det förtroendet sipprar ner hela vägen ner till er, Fröberg som sportchef, ni på tränarposterna och ner till spelartruppen, att det känns som en trygghet där uppe?
Ja, och det börjar ändå uppe i styrelsen tycker jag, där det finns ett gäng liksom som har varit med lite grann och samma där, sitter coola men har bra koll på läget. Men i min värld så är det så här att all oro, pisksnärten landar i omklädningsrummet eller på isen. Så att det är otroligt viktigt att det börjar längst upp och är stabilt. Då är det mycket större sannolikhet att det är stabilt också hela vägen ner.
När ni radade upp den där långa förlustsviten under säsongen, kände du att det svajade liksom i fundamentet och att det var lite oroligt i klubben?
Nej, inte alls faktiskt. Vi hade inte ett enda möte som med agendan sportsliga resultat.
Okej, du kallades inte upp till styrelsen för att förklara varför ni ligger där ni ligger?
Nej, eller? Noll gånger. Och inte till Martin heller. Utan jag fick frågan några gånger om vad de kunde göra för att hjälpa oss. Liksom, om det fanns några resurser vi behövde. I övrigt så fick vi bara stöttning. Och de såg att vi spelade ganska så bra och att vi hade en bra verksamhet. Att de tror på det vi gör. Att vi ska hänga i bara. Så det var egentligen det som var fokuset. Så vi har egentligen inte fokuserat på något annat än att försöka bli bättre varje dag.
Åkerberg, 34 år gammal. Har ju varit i Oskarshamn länge. Men klubbchef sedan 2016 om jag inte är ute och cyklar här. Vad ger han dig och Fröberg och övriga för medel att köpa spelare för kommande säsong här?
Nej, men det är väl något liknande som vi hade förra året skulle jag tro. Kanske lite bättre. Men det är en process det här. Med tanke på pandemitider och osäkerhet kring det där så kan de inte...
Men ni behöver inte sänka den alltså? Utan ni kan ligga kvar på en liknande nivå?
Ja, absolut. Det är väl det som är tanken. Sen vet jag att vi spenderar en del pengar som dök upp sent på grund av att partners och sittplats supportrar efterskänkt en hel del pengar, vilket gjorde att vi kunde förstärka i slutet. Och det gjorde att det dök in på de där 36. Det var ju en del pengar som vi inte hade från början, så att säga, som vi fick spendera i slutet. Så att det blev lite lägre kanske än vad vi slutade på, men en bra start i alla fall.
Och det ska sägas till era lyssnare också att ni ligger på 35-36. Alla andra SHL-lag är över 40 och flera runt 45-50 miljoner sträckor. Så att man har det perspektivet också när man lyssnar på den här podden, vill jag bara berätta också. Kommer ni göra allt i er makt för att Lance Bowman ska bli kvar? Det var ju han och Max Verneau som kom in där under säsongen, en sån impact de hade på ert lag. Nu ska ju Verneau till Leksand som alla vet, men Bowman, vad tänker du där?
Men vi absolut försöker vi ha kvar honom. En otrolig bra liksom ledare och förebild för många vad som är att vara professionell. Sen ska vi inte överhypa liksom honom. Liksom, vi har många spelare som har varit med på hela resan som var otroligt viktiga för oss, som också fick lite draghjälp såklart. Men absolut, vi kommer göra allt vi kan för att få med honom utan att skada vårt lagbygge såklart.
Ja, jag tyckte för övrigt sa det bra. Han var er Joel Lundqvist, tror han uttryckte det. Lite talande.
Ja, men på något sätt så blir det någon som visar vägen och liksom med kroppsspråk sättet att vara. Vi hade många importer, liksom sättet han förberedde sig och allting smittar av sig, och de hade otroligt hög respekt för dem. De vet var han kommer ifrån och vad han har gjort tidigare, och det betyder mycket för importerna många gånger. Så att det var bra draghjälp för våra kaptener tycker jag.
Vad är din, nu sitter inte du på sportrestolen, jag borde ställa den här frågan till Fröberg också, men du är involverad i lagbygget så jag ställer ändå den här funderingen. Hur vill du bygga lag? Vill du ha fyra jämna enheter där du sprider ut minuterna ganska jämnt, 15-17 minuter kanske? Eller vill du ha en topp 2-kedja som du liksom kan förlita dig på i offensiva situationer och sen kanske lite mer två defensiva enheter? Vad tänker du där?
Det har gått lite cykler för mig faktiskt måste jag säga, men det jag upplever och det jag upplevt i år både i början och slutet av säsongen när vi gick bra så hade vi en leading line som liksom lite tog trycket av liksom våran så att säga secondary scoring säger man på engelska, det är väldigt svårt att förklara liksom, de här som ska liksom backa upp det liksom och kunna ha bra matcher men kanske inte förväntas ha det varje match.
Säger man andra hands produktion, ja, vad är det svenska ordet? Ja. Det lät inte bra.
Nej, det lät inte bra. Nej, men liksom de som har det i sig men som kanske inte har den där grundläggande offensiva spetsen att göra det varje omgång men som är väldigt nyttiga för oss. Och när vi hade det så vann vi mycket matcher och vi känner väl att just i den här ligan där det är ganska tajt också så bör man ha dem där som är tunga på vågen. Så att det tiltar ju lite mer åt att vi liksom ska försöka spetsa till någon plats lite hårdare för att liksom börja där vi avslutar, så ska jag säga.
Så 15 miljoner direkt in i första femman då?
Ja, exakt. Som förresten, nej, så enkelt är det inte. Men och sen ska man ju, jag sätter ju ganska högt värde på den där secondary scoring, att det är på något sätt ryggraden, att funkar den så är man alltid med i matcherna och de har varit otroligt viktiga för oss och kommer vara framöver också tror jag. För det är det som kanske är skillnaden, att vi får många lines att tugga och gå. Även om det är någon som kanske offensivt producerar lite mer.
Ja, det finns åtminstone ett par sidenkalsonger i byrålådan hemma.
Nej, det gör det faktiskt inte. Dåliga fördomar.
Ja, faktiskt. Nej, men jag tänker så här, du är 39. Ja. Sidenkalsonger var ju inne, jag skulle säga under några år där, kanske slutet av 90, början av 00. Och då var du i dina tidiga 20 år, åldern. Och jag tänker att man prägas mycket där, alltså från kanske 15 till 25, och att det följer med en senare i livet. Och att du kanske kände att, ja men, sidenkalsonger, det känns rätt bra ändå att ha på
sig. Jag hade den så här lösa sidenkalsonger, ja, sådana här nordamerikanska som är, ja. Men det var
där bara, allt hänger löst. Jag behöver inte förklara mer
och
för lyssnarna.
Men och tajta jeans igen så det bara korvar sig under liksom. Så,
Men jag tänker att de hängde med i byrålådan som av någon så här nostalgiskt skäl.
Nej, ja de gjorde det ett litet tag faktiskt, men det är länge sedan de raderades ut.
Okej, så du har haft dem ändå några år efter att du använt dem, så att den, ja, fördomen har jag, alltså den, jag är inte, ja, det, helt, nej, snett, nej, på den då,
där, där finns ändå någon typ av sanning även om den börjar bli så 10 år gammal.
Men, ah, okay, okay.
Men
jag tänkte att du slängde det 2016-2017 så de har hyfsat närtid.
Nej, det var det inte, men, okay. Men de existerar ju faktiskt. Jag har sett någon gång ha, alltså det, då är det nostalgi. Det är ju alltid en diskussion i omklädningsrummet när det dyker upp på sådana, du vet,
pösiga, ja, det är en vattendel.
Ja, det är mycket.
Okej, men ett halvt rätt? Nej.
Jo, du kan få ta.
Du drömmer om att en dag bli förbundskapten för Tre Kronor.
Det gör jag faktiskt inte just nu i alla fall.
Men har du haft en drömmen?
Nej.
Aldrig?
Nej, alltså. inte än i alla fall. Jag är ju sådär, bygga lag, sätta ihop en grupp, se liksom hur mycket vi kan växa tillsammans. Jag tror att det är någonting som jag som kanske skiftar över tid liksom, när man blir äldre och har gjort vissa saker eller uppnått vissa saker, då kanske det blir liksom ett nästa steg. Jag upplever ju landslaget som något väldigt kortsiktigt och bara korta resultat egentligen, och otroligt förtroende att få att göra sådana saker, för man liksom representerar Sverige och det är ju fantastiskt, men rent lagmässigt så är det ju på något sätt bara en sommarhockeycamp.
Exakt. Men du har lite förbundskaptens aura, tycker jag ändå. Alltså, faktiskt. Ja, jag vet inte varför, spännande. Men det, jag tänker på det när jag ser dig, att du skulle kunna dra på den där landslagsdressen.
Ja, utan att det är en dröm just nu, så skulle det vara ju supercoolt en vacker dag om man var i det ropet. Men det är inget,
men du gillar inte de kortare injektionerna direkt? Nej. Du vill ha någonting långsiktigt att arbeta med.
Och jag vill bygga saker och liksom få uppleva saker, för jag tror liksom känslan efteråt är helt enormt när man liksom har kanske gjort det över en hel säsong. Jag tror det är därför också, jag tror de här killarna som har fått gjort det kanske i Nordamerika, liksom de spelar 82 omgångar och sen liksom 40 slutspelsmatcher eller 30 eller vad det nu kan bli. Alltså det är så extrem upplevelse på något sätt, för att just man har gjort den långa resan tillsammans.
Du tycker innerst inne, när du är ärlig mot dig själv, att du är den tränare i hela SHL som bäst bär upp en slimfit kostym.
Ja, det finns konkurrens måste jag säga.
Vilka då?
Ja, men Sam är ju...
Ja, i och för sig.
Han är ju... Han
har bra bringa där.
Klistra på sig grejerna. Mm. Men jag har ju lite den tunna kroppstypen där slimfit funkar bra. Men jag kanske får säga att jag är topp tre.
Okej. Ödmjukt.
Ja, jag vill inte sticka ut för mycket. Det blir hybris.
Det finns ju en person som både du och jag känner, som jag jobbar med, som en gång har sagt att det är du och Rickard Norling som bäst bär upp en kostym i Sverige.
Ja, jag vet vem det är som har sagt det, för han har sagt det till mig också.
Kan du berätta det för våra lyssnare då, så att de får höra?
Ja, men det är Madhawk, Johan.
Exakt, Johan Svensson.
Han, det var min frisyr också. Att
den, ja, det var det också.
Ja, alltså. Ja, så det var viktigt det där. Och förr hade jag glasögon också, då passade det ännu bättre in. Liksom. Just det.
Jag fick faktiskt, det var en som mejlade in till mig och föreslog dig som gäst i podden.
Ja, okay.
Och då bad han mig fråga, vad hände med glasögonen?
Jag opererade ögonen faktiskt.
Okej.
Så att jag såg relativt jättedåligt. Så att det var lite begränsande när man leker med barnen, badar. Jag har små barn som man måste ha lite koll på och vill vara med. Och det var lite lurigt. Plus att jag har ganska mycket problem med allergi. Och då är linser och sånt inte. Och jag hade den här spela, men det var alltid ett projekt där att få ögonen att funka. Så att jag tog mig i kragen och tog till att operera ögonen. Var det inför förra säsongen kanske? Mm. Så att då försvann glasögonen. Då försvann ju mycket av mitt intellekt också, tror jag, utåt sett.
Såg lite yngre också, kan jag tycka, utan de här glasögonen.
Men jag kommer ihåg, jag fick någon kommentar någon gång när jag var i Västerås. Det var någon som var förbannad att jag var tvungen att se ut som någon jävla biologilärare. Så att, det är skönt att bli av med det epitetet.
Okej, jag ska göra en shoutout till Daniel Persson också. Det var han som hade mejlat in den här frågan. Okay. Han skrev, vad hände med glasögonen? Fick höra varje match i Malmö av en kompis att han hade seriens snyggaste glasögon. Varför försvann de? Men nu fick vi svaret.
Ja, får köra med fönsterglasen.
Ja, precis. Du använder kalender. Ja, barn som lyssnar. En sån där som man måste anteckna med penna i.
Nej.
Jag tycker att du är lite lillgammal.
Ja, ja, men jag tror jag uppfattar så mycket mer än vad jag är. Men,
okay.
Men det är mobilkalendern slash den som ligger på datorn där vi har liksom säsongsplaneringen. Det är de två som rullar. Min sambo skulle mycket gärna, hon har köpt många kalendrar till mig och såna väggkalendrar och grejer. Här skriver vi allt som vi ska göra, och jag är ju extremt dålig på att delge mina planeringar till resten av familjen.
Jag känner igen mig där helt och hållet faktiskt.
Så att jag är ledsen Louise, för jag är bedrövd på det.
Vi rör oss in på det tekniska och kanske digitaliseringen som har skett med svensk ishockey. Och där tänker jag dels på det du nämnde innan med att ni har paddan i båset. Jag tyckte det var en liten rolig formulering. Men sen just det här invaderingen av underliggande siffror i svensk ishockey. Är det också en parameter där ni i Oskarshamn känner att ni måste vara i framkant jämfört med övriga? För att få alla fördelar ni kan få.
Ja, framkant, det är, där är ju en liten resursfråga att kunna vara i framkant. För då ska man nog ha en som är analytiker slash statistiker som är duktig.
Väldigt så duktig, typ Petter Karnbro i Leksand, ja, som har en typ sån roll. Eller,
det finns ju x antal som anställda i SHL plus i media och så här som är duktiga på det. Där har vi inte riktigt den resursen, men vi följer det noga och vi, så noga vi kan, försöker analysera utifrån det. Men vi försöker göra det med lite smartness också, inte tappa helt känslan för vad som händer. Jag tror det är livsfarligt att stå och säga varje dag för laget att ja, men det står här att vi, statistiskt sett så var vi bra egentligen, men vi förlorade med 6-1 ändå. Så det gäller att hitta den där mixen av att se nyktert på det, få liksom de här objektiva, eller vad ska man säga, värderingen på det, och också lite vår subjektiva bedömning av känslan, vad som krävs och vad vi behöver göra som grupp för att bli bättre. Så att jag tror mycket på det, men jag tror inte vi ska förlora hockeykänslan heller.
Vilka hårda värden eftersträvar ni efter då? Och alltså som kan göra er till ett vinnande lag. Vilka typer av siffror mäter ni och vilka tar ni vidare till gruppen?
Vi väljer ganska ofta att inte prata statistiska siffror liksom när vi utvärderar med spelarna, utan mer så där, det här ser vi går bra, det här, och sen kan det utgå från en statistisk siffra, men kort och gott så handlar det om att skapa fler bra målchanser än vad motståndarna skapar på oss, och det kan man ju välja att mäta i olika siffror, om det är XG eller skott i slottet eller vad det nu är vi väljer då. XG är ju expected goals.
Bra alltså, att förklara också, ja. Lyssnarna.
Men de grejerna är ju med såklart i de värderingarna.
Så ett exempel, förlåt att jag avbryter, men ett exempel kan vara att ni ser att ni har alldeles för få skott i skottsektorn. Mm. Alltså ni ser det statistiskt. Mm. Och sen bryter ni ner det för att liksom kunna gå vidare till gruppen med att okay, de här speltekniska detaljerna måste vi förändra för att bli bättre.
Exakt, för det är det som konkret behöver göras för spelarna. Det är det jag menar. Och det är, då pratar vi hockey och känsla och vad behöver vi, hur behöver vi ta oss dit? Vilka egenskaper har vi för att förbättra den siffran och så vidare? Vad kan vi justera taktiskt som ledare för att hjälpa spelarna att ta sig till fler bra lägen så vi kan göra fler mål. Hur kan vi hjälpa spelarna och vara effektivare i de lägena och sådär. Så att det är ju hockey bakom, så oavsett vilka siffror vi får fram så måste det rendera i något faktiskt praktiskt som vi gör mer eller fortsätter göra så att säga. Så att den transformationen, jag tror det är det liksom, hitta den liksom nyckeln liksom, att okej, okay, det här driver bra siffror eller det här driver inte bra siffror, men vad kan vi göra åt det här då? Vad kan vi göra bättre för att det ska bli ett vinnande koncept?
Du är övertygad om att VIK hade nått SHL med dig och Niklas Johansson vid rodret?
Ja, där får du rätt.
Mm. För du hade den känslan att ni hade kunnat nå till finrummet ihop?
Ja, nu blir det väldigt hypotetiskt, men det var ju det vi trodde på hela vägen och tyckte att vi hade gjort ganska mycket bra på vägen. Nu brände vi den första dubbelchansen, kanske var den bästa chans. Men
jag tänker på 14-15 säsongen.
Ja, och då hade vi satt oss i det läget efter en seg start. Jag
måste ge lite bakgrund för lyssnarna här också. Det här är ju säsongernas säsong, som man sa då, när det skulle fler lag upp till SHL. Mm. Och ni vinner serien, Karlskrona är tvåa. Ni har den här hockeyallsvenska finalen som ni förlorar. Sen är det direkt kval mot Rögle. Ni får en andra chans där, men lyckas inte. Så, då vet lyssnarna det, du kan ta över.
Ja, och det var ju en liten speciell resa, för vi låg sist efter 12 omgångar i allsvenskan. Och vi lyckades toucha alla platser i tabellen på vägen. Och,
din första säsong i VIK, ska vi säga.
Ja, exakt.
Också.
Och vi ledde bara i omgång 52. Så vi ledde en gång på hela säsongen, skulle jag säga. Så det var en speciell resa och en jäkla fin grupp, och sen hände det både det ena och det andra i de där kvalmatcherna som blev minnesvärda, ska jag säga.
Jo, det kan man säga.
Men och sen säsong två började ju otroligt bra.
Vi stannar kvar där.
Okay. Mm.
André DeVos överfall på Per Helmersson, er kapten.
Ja.
Vad minns du från det nu när det är ju faktiskt 6 år sedan nu, otroligt nog. Tiden går snabbt.
Mm. Ja, men det var ju bara en ren idiotgrej liksom. Per blev ju inte på något sätt skadad, som tur var, och så där, men han kunde bryta benet liksom. Det var ju helt, jättekonstigt.
Det är inte bara konstigt, det är idiotiskt.
Ja, det är det, och det försökte ju mörkläggas lite snyggt där också på vad som hade hänt. Och så sen tyvärr så sypprade ju en video ut för dem. Jag var ju ganska i upplösningstillstånd då, irriterad på hur det fick gå till, och doma kontrollanter etc. som började hitta på egna stories som visade sig inte alls var förankrad i sanningen.
Okej, hur motiverades det?
Nej, men det var ju på något sätt, vi hade skjutit puckar och vi hade dragit igång något och ingen hade sett något etc. etc. Så det var ju mycket grejer där, men det är liksom kärlek och krig. Det var tydligen fritt fram. Men jag tyckte egentligen faktiskt att det hade inte så mycket med utgången att göra. Det var bara en jäkla tråkig incident. Vi var inte nära Rögle i den matchserien tyvärr.
Ja, de vann ju med 4-1 också, ska vi säga.
Ja, det var ingen snack tyckte jag. Det var Karlskrona-serien som vi spelmässigt var där och tävla tyckte jag. Men tappade mycket offensiven. Jag lärde mig mycket av det också. Vi var väldigt strukturerade men kanske lite för lite frisläppta liksom. Och hade nog behövt någon målskytt till i frisk format för att vi skulle lösa det där, tror jag. Men
den där videon du nämner, den släpps ju samma dag som Rögle blir klart för SHL. Ja, där är det ju väldigt tydligt vad som händer, att Andre Devoe är vid båset. Han står vid Mikael Gath som assisterande tränare då, rusar fram mot Per Helmersson, hugger honom i vaden, fottrakterna. Och sedermera blir ju Devoe också avstängd i 10,5 månader, vilket är den längsta avstängningen i svensk ishockey.
Ja.
Blir också anmäld för misshandel, men det läggs ner den utredningen i Helsingborgs tingsrätt. Men det som sker där vid båset, vad har du för bild av vad som hände?
Jag vet inte, jag var ju lite i affekt där, så jag ska inte säga för mycket, men hela situationen var ju märklig och suspekt. Det hade ju hänt en grej någon dag innan i Karlskoga också, där Malmö Karlskoga möttes, där Liffyton städade av någon på värmningen. Så att det kändes som det fanns en koppling till att det här var ett bra sätt. För det kom ju från att Helmersson tacklade matchen innan.
Precis.
Eller tackla hängde upp han. Och jag tror han slog i sargkanten på vägen ner. Och
såg det ganska grogg ut också.
Ja, så han tyckte väl att det var på något sätt ett överfall som inte ens renderade en 2 minuters utvisning. Och inga eftermälen heller. Så det kändes som en...
Det var en hämndaktion?
Ja, det var det. Och var den kommer ifrån, det ska inte jag dra upp eller diskutera. Eller ens, jag vet inte 100% heller, så jag ska inte...
Men jag måste ställa frågan, tror du att det var Gat som satte ut orden Devoe?
Nej, det tror jag inte.
Okay.
Det tror jag inte. Men jag är inte säker på att det inte fanns någon kännedom att det kunde hända något på värmningen generellt sett. Så ska jag säga.
Ja, för det såg ju suspekt ut.
Ja, och det ska jag inte peka på Gat som ensam och veta om det. Liksom. Jag ska inte... Det där är... Old news, det var bara smolk i bägaren i hela den situationen tycker jag.
Men det är ändå en stor sak i din tränarkarriär om vi ser till alla åren som du har varit verksam i. Så det är därför jag vill ta upp det också. Men vi ska säga det att Devoe blir också sparkad av Rögle.
Ja.
Och blir ju inte kvar i svensk ishockey efter det där heller.
Nej, och det är väl rätt mätligt tycker jag. Och det tyckte jag i slutändan var bra. För att någonstans måste vi också stå upp för att det finns någon typ av värdighet i hur vi hanterar saker. Sen kan man, det brinna och man kan göra dumma saker, men det finns ändå några gränser tycker jag.
Sen ska jag säga det också att för att ta hans sida i det här, jag kan väl väga upp det lite grann också, eller hans sida lät fel, men hans förklaring till det hela i alla fall i efterhand var ju att han hade hjärnskakningsproblematik, vilket gjorde att han agerade på det sättet han gjorde. Nu säger jag att du ler här lite. Men jag, det är ju det han har berättat i alla fall. Jag känner rent journalistiskt så måste jag också på något sätt berätta vad hans perspektiv på det hela har varit. Sen, jag tar inte ställningen för
det.
Absolut
nej,
inte.
Nej. Men det.
Vill bara
just,
in
just det tycker jag är en klen ursäkt just på hans agerande på det sättet. Sen att han har problematik kring det är jag all respekt för och det är inget roligt, men försvara inte agerandet.
Several weeks ago during the Swedish Hockey League playoffs I was brutally hit. I was checked from behind by Per Helmersson, who played for the opposing team. He hit me hard, right in the numbers where we were told never to hit, and I was thrown into the boards. I lost consciousness at that point. I dropped like a rag doll and had to be helped off the ice. After being knocked unconscious in the game prior, I received threats that I would be a target again. I responded to what happened to me. I'm not proud of what I did, and I understand that there are consequences.
12 januari 2016. Du och Niklas får kicken. Ni ligger sexa då. Vik slutar nia, tror jag det blir faktiskt, i grundserien. Så de ramlar ner några pinnhål där. Varför tror du att ni fick gå? Nu var det väl 10 förluster på 12 matcher inför det där avskedet också, men ni hade ju bara hittat något, kändes det som där.
Ja, men vi hade gått igenom en jävla tuff situation med otroligt mycket. Jag tror vi hade sent 1-2-3 skadade igen. Ja,
Eddie Davidsson, Niklas Lihagen, det var ju Fredde Johansson var ju också skadad.
Exakt, och så vi kämpade på att spela hygglig hockey, men det var lite så som vi var här i Oskarshamn också ett tag. Vi tappade några nyckelgubbar som var lite sådana här game changers, och det är ingen, det måste man överleva såklart som lag. Så det är klart, det var inte bra nog, men samtidigt så hade vi inte tappat allting, utan vi spelade ganska bra hockey och hade en del grejer som funkar bra. Och framförallt så upplevde vi att gruppen var på ett bra ställe och liksom var på väg framåt på något sätt. Men den enda stora skillnaden mellan år 1 och 2 i Västerås var att vi hade bytt klubbdirektör till en som var lite mer impulsiv och skulle visa att han minsann styrde hur saker och ting skedde, och det gjorde han.
Så det var ju ett impulsivt beslut, känner du?
Ja, men det var i alla fall skillnad på vem som satt på den posten. För året innan, när vi som sagt hade det väldigt tungt i början, så var det liksom lugnt och fint och vi var metodiska. Vi gick igenom lite hur vi jobbade och sådär, och det var inga problem.
Lite som du beskrev att Oskarshamn var här under säsongen
2021. Ja, exakt. Och liksom för att liksom ge stöd och hålla ihop. Och det var väl ett igenom vad som hände. Han åkte till Indien på semester och sen hörde inte av sig på en månad, och sen ringde han och skulle touch base dagen innan, och dagen efter det så har man fått gå. Så att,
men det här är klubbdirektör Johan Fägerblad, ska vi säga också, ja, för alla som lyssnar.
Och det är ju branschen. Jag fick bara lära mig hur det kan funka i en klubb, och det är ju resultaten just då var inte tillräckligt bra. Det är ju bara att acceptera att det är så. Sen om jag tycker att det är rätt eller fel beslut, det kan man ju höra mellan raderna vad jag tycker, men det är fortfarande någon annan som tar besluten, och det jag upplever att det fanns en, och i Västerås är en väldigt stark hockeykultur generellt, och det fanns ett högt tryck, tror jag, på klubbledningen för att vi inte vann tillräckligt mycket just där och då, och då är det lätt att börja skaka om i burken.
Det finns ju flera vikledare som har pratat om att de har utstått hot på olika sätt, Per Mårts, Johan Thornberg. Kände du av något av det trycket utifrån?
Ja, men det var tryck. Det var tryck.
Men
det var
inte lite hot olika på det sättet?
Incidenter. Ja, det inte direkt så som jag... Det hände saker, absolut, som var annorlunda, som inte har hänt i någon annan klubb jag var i. Men...
Kan du ge ett exempel på det?
Ja, men... Det var någon match och så stod ett helt gäng och väntade på mig utanför bilen, typ så där efter matchen vi hade förlorat. Så vi bad då några av dem vi kände igen och som jag pratade med tidigare komma ner, så vi fick ventilera lite grann för att jag skulle kunna sätta mig i bilen och åka hem. Vilket blev på ett bra sätt, men det är liksom, det var lite speciellt. Det hade jag inte varit med om förut, och vi försökte liksom få dem att förstå situationen som var. Så det var
en sån grej som krävde svar, kan man säga då. Ja, fast det var ändå väldigt obehaglig stämning, upplevde.
Ja, men det var någon sån fredagsmatch också. Ja, du vet, man har några under västen. Det är inte drömläge att komma ut klockan 23.50 till bilen och man ska åka hem till familjen. Men det löste sig på ett bra sätt. Det som är liksom med, när det är så engagerat, det är, man har ett jäkla stöd när det liksom studsar med och när de står där på ståplats och gnuggar också. Det gäller bara att hitta en balans i det där, och för mig som ledare också hitta en bra kommunikation med både supporter och klubb, så att man på något sätt i alla fall är på väg framåt någonstans, så att man inte liksom hamnar i fullständig kollisionskurs. Men det finns säkert många som har åsikter vad jag gjorde och inte gjorde där, med all rätt. Det är deras rättighet som supporter och sponsorer. Men jag upplevde att det var högt tryck på klubbledningen, säkert båda åren. Men år 2 så tror jag att det påverkade beslutsfattandet.
Innan vi släpper Vik helt och hållet, så måste jag ta upp en snackis under dina 2 år i klubben.
Mm-hmm.
Conny Strömbergs sorti från laget.
Ja.
December 2014. Han lämnar ju och är ju uppenbart besviken på dig. Och ni verkar inte ha dragit jämnt direkt. Vad var det som hände? För det är ju en incident där med Vita Hästen-matchen. Där det rådde lite delade meningar vad som hänt också, bland annat.
Jaha. Nej, men jag och Conny har ju ett förflutet, tänkte jag säga. Vi har spelat ihop på flera år och har rykt ihop många gånger. Ska tilläggas på vägen. Fast alltid liksom... Ja, det har inte varit något problem. Vi är ganska kortsinta båda två. Det smäller och så går det över och så är det bra och så garvar vi åt så kör vi liksom. Förstå vad på något sätt vad respektive person har för styrkor och svagheter så där. Men i det här fallet, utan att gå in på några detaljer, så var det liksom en dispyt i omklädningsrum efter första provet. Vi har haft en del powerplay som han är högsta grad inblandad i. Och jag var satt med och lyssnade på pre-scouten och det som var planerat inför för matchen. Och jag upplevde att det var han som inte gjorde det som var överenskommet, medan han tyckte tvärtom. Och agerade ut som jag bedömde mot mig som ledare i det omklädningsrummet.
Han ska ju ha kastat sitt armbågsskydd till exempel.
Ja, men oavsett så nej, men då bad jag honom bara att avsluta matchen.
Och det var början på slutet av hans
morgonen efter så hade han rivit kontraktet. Så Niklas ringde mig och sa så här, men Conny var uppe, han vill inte vara kvar.
Det är ju en impulsiv person ska vi säga.
Absolut, känns styrd, absolut. Men för mig så var det där en grej som det där löser vi imorgon. Det får lägga sig så löser vi det. Det är liksom inte hela världen. Det kan liksom brinna och sen kan vi reda ut det. Det är inte så mycket.
Hur var du att hantera honom? Alltså en sådan...
men jag gillar ju Conny på många sätt. Liksom. Han är ju impulsiv och så här, man är en artist liksom, och en glädjespridare på många sätt. Och sen är han krävande ibland, men jag tycker det inte gör så mycket. Utan det betyder inte att man är dålig karaktär eller dålig person. Utan, det är ju...
Inga hard feelings alltså?
Nej, inte från min sida överhuvudtaget. Vi har pratat några gånger sedan dess eller någon gång. Men vi är inte så där som åker och ses och aldrig varit heller. Så att, det är inga hard feelings alls. Det bara tog stora proportioner, jag tror, som inte jag var beredd på. Det enda som var roligt var att vi hade 100% i resten av matchen i powerplay. Men det förtäller inte historien. Grons fick ta den platsen.
Okej, okay. En helt annan spelartyp.
Nej, otroligt skicklig. Ja. Alltså underskattat skicklig.
Är det så alltså?
Jag spelade man i AIK 2 år. I Allsvenskan där vann poängligan båda åren i AIK.
Men jag minns bara sista åren där att han var liksom working grit i tredje, fjärde kedjan.
Han fick ju ta den rollen. Hade ju inte riktigt farten kanske så som hockeyn utvecklades att leda en första line, men underskattad skicklighet.
Okay.
Också en härlig...
Ursäkta Stefan.
Nej, men det, han blev ju den spelaren över tid. Sen har han också haft sina ups and downs och historier kring han. Men jag har en ganska lång också relation som lagkamrater och han kom in och hjälpte oss det året jättemycket.
Då vandrar vi in på del 3 av Hockeypuls podcast och det är som alltid sedvanligt faktarutan som tar vid efter Max Puls. Och då ska vi se vad Martin Flander säger om detta och vi ska försöka lära känna dig lite mer som människa och tränare. Smeknamn?
Fille.
Ålder?
39.
Ingen 40-årskris hägrande?
Nej, inte vad jag vet. Jag har inte märkt den. Okay.
Ingen så här spontant, impulsivt beslut att köpa en motorcykel, det klassiska?
Nej, absolut inte. Jag vet inte om min sambo har den krisen åt mig, för hon köpte ett tält, så vi ska till en tälta nu.
Ja, ni ska bli vildmarksvänner. Ja. Känns mycket 2021 över det.
Ja, alltså absolut.
Att man ska ut i skogen och naturen.
Jag tror att det är bra att vi liksom försöker få mig ur min komfortzon.
Fordon?
Volvos.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 69 900 kronor i månaden.
Ja.
Du har ju gått från huvudtränare i Hockeyallsvenskan till assisterande i SHL till huvudtränare i SHL. Kan du berätta om den resan i hur man förändras som person och tränare? Att anta olika typer av roller? För det finns ju en viss hierarki där också.
Ja, men det gör det. Sen tycker jag, eller jag inbillar mig att jag är ganska ohierarkisk i grunden. Liksom att jag vill inte vara chef i tränarrummet som huvudtränare hela tiden. Utan jag är någon gång är jag chef när jag måste vara chef. Men annars så vill jag leda och liksom ge ansvar. Och som så har jag försökt agera hela tiden. Jag jobbar ju med Thomas Mittell och Per Hellenberg till att börja med i Vik. Och sen var det bara jag och Thomas.
Hellas,
exakt. Så att vi har haft den öppna grejen hela tiden när jag har varit huvudtränare. Jag var ju Dessutom hade jag, när jag hade junior i Örebro, så hade jag Nisse Björks, Nisse Diesel, en gammal legend hockeyspelare, hans son Filip Björk som assisterande, och vi höll också ihop och körde det tillsammans, så att det är så jag vill att det ska vara. Så när jag kommer in som assisterande så känner väl jag att liksom jag har inget sådär behov att bestämma eller alltid liksom för att bestämmandets skull, så att säga. Så att jag tyckte det gick ganska smidigt att komma över in till assisterande. Jag fick mitt ansvarsområde och jobba med det, och högt i tak i diskussionerna med Peter och Jesper Mattsson framförallt, som jag jobbar med i Malmö. Och hade några bra år där, tycker jag. Sen saknade jag kanske att driva ledarskapet, liksom helgruppsledarskapet, och ha tentaklerna på det. Så det var det jag saknade lite grann och ville tillbaka till.
Hur har du utvecklats som tränare? Alltså, för du börjar ju väldigt tidigt i dina tidiga 30 år. Du är väl 32 när du blir huvudtränare i Vik, tror jag i alla fall, eller 33?
Ja, 32.
32, ja. Alltså, att gå ifrån det till att fortfarande vara en relativt ung SHL-tränare.
Ja, jag har ju lärt mig mycket. Jag tycker så här, från början om man blir tränare, eller jag i alla fall, och jag har hört fler som har lite samma upplevelse, man är så bestämd. Man vet, det finns bara ett sätt att göra det på, och det är det här sättet. Sen kör man liksom benet. Det blir väldigt tydligt, och man kanske många gånger får hyfsade resultat direkt. Men sen inser man mer och mer att det finns så mycket mer bakom det där, och så många mer sätt att vinna hockeymatcher på. Så känner man att man nästan blir lite otydligare och nästan lite sämre ett tag, och man liksom är tvungen att liksom orientera sig själv vad man själv vill, och tweaka sina idéer, till att komma tillbaka till på något sätt där man vet att det finns massa idéer och många sätt att jobba på. Man måste vara anpassningsbar, men man måste också välja vår väg för att fortsatt vara tydlig mot gruppen och mot spelarna och laget, vad man vill. Så det är väl så liksom min utveckling har gått på
den banan,
sätt.
Alltså.
Ja,
okay.
Så att, jag tror att jag har blivit mer förstående för offensivt behov och viss kreativitet, eller mycket högre del kreativitet i vissa avseenden i spelet.
Vilka då? Lite snabbt.
Nej, men jag var väldigt strukturerad förut, att allt skulle ske liksom på systematik, men det måste finnas en viss rörlighet i det där och en viss liksom
kreativitet.
Ja.
Liksom.
Ja, och frisläppthet i den där mallen som ligger, och det var väl det som var stora, tycker jag. Erfarenheten från Västerås-tiden framförallt, det var väldigt, de spelarna var otroligt lojala mot det jag hade sagt, men man måste bryta mönstret också, och det gäller att ha en balans i det.
Så det är en mer ödmjuk Martin Filander som är mer öppen för input idag då, kan man säga, eller?
Ja, spelmässigt ödmjuk kanske, eller systemmässigt ödmjuk. Jag tycker väl inte att jag har inte varit så liksom hård på det sättet, men jag har varit väldigt tydlig med vad jag har velat att laget ska göra, och det försöker jag vara på de delar där man ser att, eller där jag anser att det är, man tjänar på det, och sen hitta lite mer hybridlösningar på det övriga, så spelarna känner sig lite friare och lite mer kreativa, och också bygga en bredare offensiv på det också.
Du nämnde dina tidigare kollegor där, Jesper Mattsson och Peter Andersson, som du jobbade med i 4 år.
Ja.
Vad tycker du om Brynäs hantering av Peter?
Oj, jag har för dålig insikt i att säga exakt vad som har hänt. Jag vet ju att när man får gå så är det ju sällan något bra besked hur man än får det. Sen önskar man ju och hoppas att kommunikationen är vettig. Jag vet inte exakt vad som har hänt. Jag såg bara Stråles uttalande efteråt, hur han hade fått eller inte fått informationen om det, så jag kan inte säga så mycket, men jag hoppas att de sköter det proffsigt och så vidare. Jag tror Peter, precis som jag, vet hur det funkar. Ibland så kommer inte resultaten, eller man får inte till det, och då får man betala priset som tränare, och det är liksom, det är den risken vi lever med, och det är därför vi i mångt och mycket har bra betalt också. Vi har ett stort ansvar, men vi löper också hög risk när det går dåligt, och jag tror att han är liksom fine med det professionella i det. Jag hoppas på att de har gjort det med respekt.
Av de två har jag förstått det som att du och familjen är närmare Jesper Mattsson och den familjen. Kan du berätta lite om er relation, hur den utvecklades under Malmöåren?
Nej, men på något sätt så var vi, jag och Jeppe, där för att hjälpa Peter som huvudcoach och se till att liksom allting funkar. Så vi krokade arm direkt, kan man säga, och liksom såg till att liksom hålla ihop.
Det är som att det fanns en tydligare hierarki där.
Ja, men det gjorde det. Det var vi
mer old school,
medvetna om. Nej, men lite grann kanske, men Peter är ju väldigt tydlig och i sitt ledarskap och den som vill hålla liksom i taktpinnen mot helgruppen och sådär, och det är han ju bra på, så att, och har gjort, fått resultat med tidigare också, så att, det var inga konstigheter, det var så vi gjorde, men vi kände bakom att vi ville vara ett team som stöttade han.
Mm. Så ni där, fann varandra?
Ja, så vi fann varandra egentligen från dag ett och hade väldigt bra connection och vi stöttade och blötte väldigt mycket, trycktestade mitt PK mot hans PP och tvärtom och jobbade mycket så. Så hände det ju väldigt mycket med Jeppe och hans familj under tiden som gjorde att vi växte samman ännu mer och gick igenom saker som är utanför hockeyn som är som gör att man får ett speciellt band på något sätt, tycker jag. Så det blev väl naturligt att vi höll ihop där.
Du tänker på sonen Olivers tragiska bortgång.
Ja, precis. Men vi höll ihop redan innan och det blev ju ännu mer så när allt det här andra hände som är större än hockeyn. Så att.
Hur upplevde du den perioden med tanke på att du också har småbarn? Blev det liksom mer påtagligt på ett annat sätt också när det händer i ens närhet?
Ja, absolut. Absolut. Jag har ju tyvärr varit med om i vår familj också att vi har haft tragiska händelser med barn i familjen. Så att det är någonting jag ändå kan inte relatera till Jesper och Annas och Elliots situation, för det kan jag absolut inte. Men jag kan ändå förstå vad som händer med familjen och runt omkring och sådär. Vi hoppades ju och trodde ju jag hoppades och trodde hela tiden att Oliver skulle klara sig från den här sjukdomen med hälsan tillbaks liksom. Men det blev oerhört, oerhört tragiskt och man försöker bara vara där som vän och liksom kompis på något sätt.
Och du bär hans minne med en pin på kavajen, OM 21.
Ja, jag försöker få med den alltid. Jag vet att den inte alltid är med på båda kavajerna, men jag försöker ha den med den liksom. Det är ett statement. De har en fin tanke med OM 21
stiftelsen
där, ja. som jobbar med att få in fler i Tobias-registret bland annat. Mm. De stöttar de unga människor som gör speciella saker, som bryr sig om andra idrottare som är på väg upp och men har gott hjärta och bryr sig om sin omgivning, så att det är en fin sak, dels Oliver men också det de gör här efter.
Då var du på toppen av din karriär
som spelare, eller?
Ja, det här är en tränarfaktor utan. Ja, okay, men vi kan prata om spelarkarriär, Martin.
Ja, det var kort. Jag sköt 11 mål i division 1. Det var samma slut på
en fin notering, tvåsiffrigt.
Ja, exakt. Nej, jag skojar bara. Men det är väl nu då.
Ja. Du har ju inte vunnit något än. Så är det svårt att precisera när man var på toppen då? Och du är ju fortfarande väldigt ung. Som
ja, det är det. Jag fick börja mitt första år med faktiskt att gå upp med Örebro i Superelit på egen maskin en vecka innan Örebro gick upp i SHL.
Just det.
Och
2013
om det räknas med att vinna något så det var då jag vann något. Det var faktiskt en jäkla häftig upplevelse som liksom gav blodad tand för just vad det handlar om, och det spelar ingen roll för mig att vilken nivå det var på. Utan det handlar om att göra den där resan tillsammans och få stå där efter sista matchen och känna att fan, vi gjorde det.
Avancemanget med Örebro till Hockeyallsvenskan 2009 då?
Ja, det också, men då var jag ju som spelare, så ja. det var lite samma grej och liksom, det är det där som liksom, det är det man hela tiden letar efter och som tränare också. Sätta sig i det läget att man ska få vara där i slutändan. Och det är ju på något sätt också drömmen för mig att göra det på högsta nivå, om vi räknar SHL som högsta nivå. Det gör vi just nu.
Det gör vi. Men i ärlighetens namn så Oskarshamn är väl inte en tänkbar kandidat till att ta guldet inom de närmaste åren, utan de är ju inne i en etableringsfas. Drivs du av den utmaningen?
Absolut, det gör jag. Jag tror att det också kan vara för mig en väg att ta mig dit och kunna vinna något till slut. Och sen får vi se liksom hur vi kan utveckla den här klubben och hur starka vi kan bli. Och med liksom, om vi nu lyckas få en ny arena, om vi lyckas liksom etablera hela det här vi gör. Men definitivt så ska det vara en stepping stone för att kunna ta sig dit en vacker dag, hoppas jag.
Din största motgång?
oj, jag tycker inte att jag haft så många. Det är liksom, jag fick ju sparken liksom. Det är väl det som är den enskilt största liksom som motgång, men det kanske också min största lärdom på något sätt. Och
hur då?
Ja, men jag tyckte det var nyttigt att få sparken. Jag tyckte att inte för att jag tyckte att det var roligt på något sätt, men man får reflektera, man får ta lärdom, man får känna hur det känns, hitta liksom hur trygg man är i sig själv när man blir utsatt för saker. Hade otroligt bra stöd av den nu bortgångna Gunnar Svensson som bollplank och det skapade en väldig erfarenhet och faktiskt en hel del trygghet i mig själv. Att jag litar på mig själv och den jag är och vad jag vill stå för. Och det, så här i efterhand så tyckte jag att det var en erfarenhet som jag inte skulle vilja vara utan, även om jag hade velat fullfölja såklart, men jag har lärt mig mycket.
Hur kommer det sig att Gunnar blev ett bollplank och fanns där för dig?
Ja, jag är bra kompis med en kille som heter Kristoffer Nogren, en gammal spelare, en tuffingback som jag spelade ihop med i Örebro, som hade honom som agent. Så att han pratade alltid väl om Gunnar och liksom Gunnar var riktigt old school liksom, på många sätt, men han har mycket bra hockeyvärderingar tycker jag, liksom hur man ska tänka för att bygga sin karriär och sådär. Så jag ringde helt enkelt upp han och frågade om han kunde vara mitt bollplank gällande tränaryrket, för han har själv varit ung tränare och var i Djurgården som var väldigt ung och har gått igenom lite grejer och varit sportchef och klubbdirektör och lite annat, så att han vet liksom vad det handlar om och var agent i många, många år. Som han däremot tragiskt gick bort i cancer för något år sedan här.
Exakt. Hur tog du emot det beskedet?
Ja, jag var ju på något sätt i periferin på hela resan där, eftersom han bodde i Malmö och vi träffade honom och ganska nära in på att han gick bort också, så att det var ju tufft att se han brytas ner och hans pojkar bodde i Malmö och varit där också, så Magnus tränade med oss i den vevan i Malmö på försången och sådär, så att vi hade en del samtal, så de hade det tufft såklart, men det är så sjukt tråkigt.
Han ska nämnas som en viktig figur i ditt tränarskap, absolut.
Ja, men definitivt kring det här, all politik och allting som sker runt omkring förhandlingar och hur man hanterar motgång och framgång och sådär. All heder, han har gjort en stor gärning tycker jag för svensk hockey i sitt sätt att vara både för spelare och ledare, tror jag.
Din favoritplats?
Oj, det var ju otroligt svår fråga. Fan, dåliga jag på sådana här, känner jag.
Nej, du sköter det hur bra som helst. Det här är inte en lätt punkt i Faktarutan.
Men min favoritplats just nu, det tror jag är hemma i soffan med familjen faktiskt, om jag ska vara ärlig. För att så som det har varit nu med pandemi och annat, så har det liksom varit på något sätt våran avkoppling att komma hem, eller min avkoppling att komma hem till familjen, mina två små grabbar och min sambo, och kunna hänga med dem och ha lite fredagsmys liksom. Det är på den basala nivån det är just nu.
En klubb du inte gillar?
Oj, den där är ju hård, att säga Linden.
Okej, alltså du tänker sen Örebro-tiden när du spelade?
Nej,
där, eller
nej, jag är från Åkers Styckebruk och då håller man inte på Linden.
Ja, just det. Nej. Hur många mil är det mellan där?
Ja, vad kan det vara? Knappt 4, va?
Ja, okej, så det är den rivaliteten som du väver in i det här
svaret
alltså.
Ja, men det var ju så gamla Division 2.
Just det, bakgården.
Ja, och bruksorten mot en lite större uppstickarna, om man ska säga. Nej, men
inte Rögle eller Bofors. Jag tänker Västerås och Örebro har ju de som
är antagonister. Ja, det har ju funnits tuffa matcher där, men jag väljer bort dem än så länge.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Intressant. Jag är ju inte för, i alla fall kan jag säga direkt, att man ska göra mindre is, så det vill jag inte förändra. Det är många som skriker att vi ska ha liten rink och hit och dit. Jag tror att jag vill förändra bilden av att det ska vara någonting bättre än det vi har idag. Det skulle jag vilja förändra, för jag är lite så där orolig att man tror att vi blir NHL för att man fan, gör rinken mindre, och jag tror liksom att vi är där vi är som hockeynation, kanske just för att vi har den rinken vi har och utvecklar spelare på den. Och vill man spela på liten rink får man flytta till Nordamerika då, i sådana fall, eller någon annan liga där man spelar på små rinkar.
Men du tänker att det här är en USP i hockeyvärlden egentligen, att det blir en konkurrenskraftighet i att ha större rinkar faktiskt när man möter lagen internationellt?
Ja, men jag tror det. Jag tror det. Och tror man att det är jätteutvecklande att spela på mindre yta, så går det att göra det rent utbildningsmässigt och sådär, utan att göra rinkarna mindre på match liksom. Så att lägger mer tid på tränaren och spela match i alla fall, så tid finns att spela på små ytor. Men jag tror liksom att ha den här liksom ytan för kreativitet och spel och speluppfattning och sådär. Jag tycker att det är så mycket destruktiv hockey som spelas på liten rink, så att jag uppskattar när den är stor.
Jag skulle tycka att det var intressant om det fanns en flexibilitet i att man kunde anpassa rinkarna i olika klubbar, för att det kanske skulle skapa en annan typ av konkurrens och dynamik, att då kan man bygga lag på ett annat sätt. Är det någon som vill ha lite mer nordamerikanskt rakt stuk, då har man möjlighet till det. Men också att det finns lag som kan ha den här svenska stilen. Nu är det en ekonomisk fråga om man ska bygga om arenor och allting, så det här kommer ju aldrig hända. Men jag hade gärna sett det hända, för jag tror att det skulle kunna skapa en annan typ av ishockey som hade varit roligt att följa. Men ja, vi får se kanske andra typer av lag. Liksom. För nu är många lite likformade, kan jag tycka ändå.
Ja, så är det kanske. Men det ser man ju när man kommer ut i Champions League och så där. Där är det ju olika storlekar på rinkarna och olika typer av lag och sådär. Så då får du hålla dig till CHL.
Det vill jag faktiskt inte. En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Nej, men dels så måste jag säga direkt att jag har tagit en hel del inspiration av de tränare jag jobbar med, Thomas Mittell och Jesper Mattsson till att börja med, och nu har jag nya killar som jag liksom fått ta inspiration av, men jag skulle nog direkt säga att de två har ju gett mig lite annat perspektiv. De har styrkor som är annorlunda än mina, som jag har tagit mycket, mycket lärdom av. Så jag skulle väl säga kanske de två som jag har liksom snott mest av från det jag inte har själv.
Jag gillar den där egenskapen hos ledare, att man inser sina egna brister och försöker fylla de tomrummen. Är det någonting som du medvetet jobbar med som tränare och ledare?
Ja, jag försöker. Jag försöker också ta in personer som har styrkor som jag saknar när vi ska jobba i team. Vad gäller Mittell så hade vi spelat ihop, så vi visste exakt vad vi hade varandra. Vi var ju varandras direkta motsats, skulle jag säga. Men väldigt bra samsyn på vad som krävs för att vinna oss här. Men det blev lite samma sak med Jeppe Mattsson då. Och här nu har jag fått med mig Kärna, som jag lärt känna, som har en helt annan personlighetsprofil kanske än vad jag har, och mycket mer liksom lugn och kanske analytisk i sitt sätt att vara. Eller analytisk, det är vi båda två, men på ett annat sätt i alla fall. Jag är lite mer känslomänniska, så han tillför mycket, och Jeff är väldigt, väldigt liksom boxig och strukturerad och noggrann på det. Så att jag försöker liksom omge mig av dem som har styrkor som jag saknar, för jag är definitivt inte komplett och kommer alltid behöva bra folk runt mig för att kunna göra bra resultat.
Var det här en vital del i att du valde Oskarshamn när de försökte sälja in konceptet?
Ja, dels det, men sen också liksom att ska jag få sätta min prägel, så var jag tvungen att känna att jag kunde kontrollera lite grann hur vi vill spela och vad vi vill göra. Plus att det fanns ett lag med en kärna som jag tyckte gick att göra någonting bra av. Och göra resultat utifrån förutsättningarna. Och så klubben i sig också liten, intim och sådär, så att det finns utrymme att liksom sätta sin prägel på. Så, att, så då vill jag också ha med mig människor runt mig som jag tror skulle lyfta oss som lag och mig som ledare, och förhoppningsvis kan jag hjälpa dem också.
Ett lag du gärna vill träna?
Då säger jag för min sons skull framförallt Tampa Bay Lightning.
Okej. Lite medgångssupport av din son kanske?
Nej, men vi var där när han var liten. Jätteliten. Så okay. Det har liksom blivit hans grej. Så det är Tampa och det är Victor Hedman. Det är för hela slanten, tänkte jag.
Vilken är din klubb i Sverige?
Ja, det är Åkers IF.
Ja, men jag tänker i det stora. Du måste ju ha något lag där i elitserien när du växte upp som...
Ja, brorsan Djurgårdare, så där hade vi, tog jag ju rygg som ung, så spelade jag AIK, det rimmar ju dåligt.
Ja, okay. Men det är DIF som gäller.
Nej, jag kan inte säga att jag är någon följare av något lag, det kan jag säga, men inte säga, men den som jag kanske kände att jag liksom var längst tid i och länge liksom trivdes i stan och allting, det var ju, jag gjorde 6 år i Örebro, och det var lite speciellt liksom, så det, på ett sätt så kommer Örebro som stad och som klubb alltid finnas någonstans.
Där är du om 10 år.
Ja, i någon form och någon roll så hoppas jag att jag är med i ett i en toppklubb i SHL.
Och du känner att det är många roller som skulle kunna passa dig. Det har låtit så under det här avsnittet i alla fall. Ja, att du är öppen för mycket.
Ja, men det är jag. Det beror lite på vad som händer och vart jag blir i skallen. Men...
Då hör ni alla klubbchef där ute att Martin Filander kan tänka sig vara sportchef, assisterande tränare. Så
att... Ja, men det, jag vill bara känna att jag kan bidra och hjälpa lag. Men just nu så är det den här rollen som är absolut prioriterad. Är så långt som jag kan se framåt, men jag stänger inga dörrar, för jag tycker att det här är fascinerande, hela projekten med att driva elitföreningen.
Och det har varit fascinerande att höra din röst under den här dryga timmen som vi har pratat. Martin, vi är klara med ditt avsnitt och jag tackar så mycket för att du gästade. Jag vet att alla lyssnare uppskattar det väldigt mycket.
Tack själva.
Och jag säger tack till alla som har lyssnat också. Vi är tillbaka nästa torsdag för ett nytt avsnitt. Då får vi se om det är en gäst eller om Mattias Bromé är tillbaka som min sidekick. Who knows? Vi får se helt enkelt. Har ni några tankar eller funderingar? adam.johansson@expressen.se som gäller, eller på Twitter kan ni kontakta mig också. Så säger vi tack och adjö. Det här var Martin Flanders avsnitt.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.